Det ligger ju ungefär ett sådär 100-120 år mellan de här två sångerna som vi sjöng. Och ändå är budskapet detsamma. Så stor är Gud. Så stor är Gud. Ingenting är större än Gud. Och några kanske klämde i lite extra på den gamla versionen. Och jag såg några som klämde i lite extra på den nya. Och det är helt okej. Vi är vana med olika. Men budskapet är detsamma. Gud är stor. Och det är viktigt att ha med oss idag. När temat faktiskt handlar om djävulen. Nabil, ska vi läsa inledningstexten på arabiska och så ska jag läsa den på svenska här. Alltså. Vi läser från Efesebrevet kapitel 6, vers 10-18 tror jag det är.
Mm. Varsågod. Jag läser från Efesebrevet 6:10-18. سوف أقرأ بنعمة الرب يسوع من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح السادس ومن العدد العاشر إلى الثامن عشر. أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية الموجودة في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم بإنجيل السلام حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح القدس الذي هو كلمة الله. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. آمين.
Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte. Och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för alla de heliga. Och sen står det efteråt, det är ju inte en del av texten, men jag slog be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag ber fram hemligheten i evangeliet. Och det skulle jag sannoliken behöva idag. Så ni förber vi tillsammans. Herre, tack för att ditt ord är verksamt, att du är en stor Gud. Och att ditt ljus tränger undan mörker över hela vår jord, Herre. Tack att du är segraren på korset, Herre. Att vi får följa dig in i ljuset. Hur mörk omständigheterna än är runt omkring oss, Herre. Och nu ber jag att du lägger dina ord i min mun, Herre. Beskydda oss och bevara oss i ditt blod, i Jesu namn. Amen. Jag har vänner, idag handlar predikan om den onde, om djävulen, Satan, Hin Håle, Belzebud, Lucifer eller Fan själv. Alla de här namnen som är på den som är vår fiende. Och kan man verkligen tro på djävulens existens som en modern människa år 2009? Det är ju på något sätt det som vi vill liksom sträcka oss ut och ställa den här provocerande frågan. För om djävulen finns i kyrkan. Finns djävulen överhuvudtaget? Det är ju den första frågan. Kan vi tro på det? Eller får det här Halloween-aktiga som liksom håller på och försöker göra intrång inom i allhelgona firandet. Att liksom få oss att känna att djävulen bara är någon typ av maskerad figur, någon mytisk lite sagogrej som vi skrämmer barnen med och tycker är lite sådär kittlande, spännande och lite skräckfilmsartat. Eller finns det faktiskt en verklig ond djävulsk agenda i världen? För mig så är det helt klart. Jag menar att det blir lätt, tycker jag, att tro på djävulen för varje dag som går, för allting som jag ser runt omkring mig. Så tycker jag att han gör oerhört mycket reklam för sig. Och läser vi i Bibeln så talar Bibeln om en ond makt som står i uppror mot Gud. Det är inte så jättetydligt hur det här framkommer och ursprunget och allting sånt här. Utan Bibeln är ju framförallt boken om Gud, om den som är segraren. Den handlar ju inte om förloraren. Utan det är ju en bok som handlar om Gud. Men det står ändå där, och speciellt kanske i Nya testamentet får vi en klarare bild av ondskan som Bibeln beskriver en personlig andlig varelse som är i aktivt uppror mot Gud och har kontroll över många demoner likt honom själv. Och Jesus, ja, han tror på djävulens existens. Det är helt klart. Bland det första som händer Jesus när han börjar sin offentliga verksamhet, det är ju att han går ut i öknen. Och vem möter han där? Jo, djävulen. Och frestas av honom. Och när han pratar med sina lärjungar så förbereder han dem hela tiden på att det finns också en ond makt. Det står i Lukas 10 och 17 så här. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, Jesus tror definitivt på djävulens existens. Och Paulus också. Han säger på ett ställe att han skulle gå in, de skulle komma någonstans till en stad eller by, men säger så här: men Satan hindrade oss. Han upplevde så påtagligt att det fanns en ond kraft som hindrade dem dit. Och Petrus säger i första Petrusbrevet: var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Ja, det verkar som att de första kristna levde med en realitet. Att den andliga verkligheten finns här och nu. Och visst säger också det sunda förnuftet oss att det finns en ond makt. Annars är det ju svårt att förklara, tycker jag, all djävulskap som finns på vår jord. Ja, men allt mörker som vi möter dagligen. Det räcker ju med att slå på Aktuellt nästan vilken dag som helst. Så nog ser vi att det finns en ond makt som håller på att förgör Guds goda skapelse. Vi läser om krig, massmord, våldtäkter, misshandel av barn och allting som man känner att ja, men det här blir nästan för mycket. Man orkar nästan inte se på ibland. Man får liksom en sorts dålig smak i munnen när man sitter och tittar på nyheterna och känner: är det så här illa? Och tror vi på en god Gud, så menar jag, då är det inte svårt att också tro på en ond makt. Michael Green, en präst i anglikanska kyrkan i England, han säger så här: om Satan inte fanns skulle det vara svårt att inte dra slutsatsen att Gud i själva verket var en djävul. Både med vad som sker i naturen och vad han tillåter i fråga om mänsklig ondska. Om det bara fanns Gud, ja, då blir det ju väldigt, om allting var gott, då blir det väldigt svårt att förklara ondskan. När det måste finnas någonting som har ett ont innebörd, som kommer in och förstör och försöker hela tiden att förgöra det som var gott skapat från början. Och minns nu, medan jag pratar om de här onda sakerna, minns sången som vi började den här predikan. För jag menar att jag börjar min predikan med den här sången. Så stor är vår Gud. Alltså det finns inga, jag säger det redan nu, det kommer senare egentligen, men jag säger det redan nu för jag tycker det är så viktigt att säga att det är inte två jämbördes makter som möts. Och vi sitter där oroliga, vem ska vinna? Ungefär som det är en boxningsmatch med två stycken jämbördes kombatanter. Nej, utan Gud är ju skaparen, han är ju stor. Djävulen är ju bara någonting av det skapade som har fallit. En liten del. Så det finns ingen jämbördes kamp, utan ondskan har redan förlorat. Men trots allt så, ja, så är det ingenting som vi kan undgå, att det ställer fortfarande till problem. Och jag tror att det är viktigt att vi då också vet att det finns en taktik från djävulens sida. Vad han vill med oss. Vad han vill med den här världen. Hans mål är att förgöra allt, alla människor, och leda oss in i fördärvet. Och han gör allt för att förhindra människor att komma till tro på Jesus Kristus. Alltså det är egentligen ganska förutsägbart. Allting handlar om att förgöra och förstöra. Relationen med Gud. Relationen med våra medmänniskor. Varandra. Och med relationen med skapelsen. Så här står det i andra Korinthierbrevet. Se om vi får det på bild. Ty denna världens Gud. Och då pratar vi om Satan. Denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Bibeln säger att den onda makten går in för att medvetet förblinda människor om vad evangeliet handlar om. Så länge du har valt att inte leva för Guds rike, ja men då är du ganska ofarlig för en onde. Men när du bestämt dig för att tjäna Herren med ditt liv, ja men det är då du blir intressant. Det är då den här förblindelsen försvinner och helt plötsligt ser du att vi är mitt uppe i en kamp mellan gott och ont. Då öppnas våra ögon och vi inser att vi är ständigt utsatta för angrepp. Så det är inte så konstigt om du tycker att frestelserna har ökat sedan du bestämde dig för att bli en kristen. Det är inte så konstigt om du tycker att efter en stund så blev det ganska jobbigt att vara kristen. Det blev nästan till och med kanske du är, jag vet inte var du står i ditt kristna liv. Om du har tagit emot Jesus. Och så kände du att vissa saker blev ännu jobbigare. Och jag tycker inte det är så konstigt. För djävulen behöver ju inte bry sig om dem han redan kontrollerar. Men de som trotsar honom och blir hans motståndare. Ja, de är ju såklart de han riktar in sig på. För när vi väljer Jesus, då väljer vi sida i kampen mellan gott och ont. Då står vi inte längre vid sidan av och betraktar. Utan då hamnar vi i fronten. Då hamnar vi i, man säger i såna här filmer, i krigsfilmer, in the line of fire. Alltså i linjen, i eldslinjen, där liksom siktet kommer. Då är du helt plötsligt öppen, för då står du där på fronten, på Guds sida likväl, på Guds sida, men in the line of fire. Och därför har vi den här texten i Efesierbrevet som Paulus lyfter fram. Hämta nu styrka, var då? Jo, hos Herren. Ja, det var rätt, tror jag. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Och så står det så här: ta på er Guds rustning så ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Alltså det finns angrepp på oss. Och sen tycker jag att det är så, för ofta så är det ju så att vi blir uppretade och sen går det ut över varandra. Och så säger Paulus, det är inte mot varelser av kött och blod. Det kan ju tyckas det här när man står emot vad det nu är. Föräldrar eller skola eller arbetsplatsen eller regeringen eller vad det nu är som vi kämpar emot och vi känner. Men det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot en annan makt som ligger bakom. Herren över denna mörkrets värld. Och när det handlar om kyrkan, för det var ju lite temat här, finns djävulen i kyrkan. Satan gör ju allt för att driva oss bort från vår huvuduppgift, som är att föra människor från mörker till ljus. Och här kommer en av mina favoritverser från Kolosserbrevet. Han, och då menas fadern, står de i början på Kolosserbrevet, har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han har räddat oss från det här mörkrets välde. Och fört oss in. Jag kan se hur han liksom för oss varmt och kärleksfullt in i sin älskade sons rike. Det sker inte liksom ryckigt och med våld, utan det hör till det forna riket, mörkrets välde. Utan här förs vi varmt och bekant, skulle jag vilja säga. Ni vet, när man längtar efter Gud och man känner att det är uppfyllt, då känns det ungefär som att komma hem ibland. Det är som att den här hemlängtan man känner liksom griper tag i magen på en, så känner man, ja men det är bekant. Vi förs in i faderns sons älskade, den älskade sonens rike. Och det är inte så konstigt att djävulen försöker se till att vi blir så ineffektiva som möjligt i detta. Att föra in människor från mörkrets välde till sonens rike. Och ni får tro att han njuter när vi lägger ner vapnen i den andliga kampen för att käbbla med varandra istället. Eller när vi riktar vapnen mot varandra istället mot han som verkligen är fienden. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att räkna med. Och vi kommer nu, om 2 veckor har vi den här temat som är helig ande. Det är ju höjdpunkten, tycker jag, på den här temaserien. Så se till att komma både lördag och söndag och vara med där. Och vi hämtar ju inspiration av alfa. Och det här är ju också höjdpunkten när man har en alfakurs och har den här helig ande helgen. Och se hur folk som aldrig kanske har tänkt att det finns en Gud. Och sen helt plötsligt bara får uppleva Guds ande. Och det händer något så oerhört fascinerande. För Guds ande är ju ena. Vad sjunger vi här i början om Guds familj? Enade står vi här tillsammans. Guds ande enar oss till en familj. Och då vet vi direkt att fienden gör tvärtom. Alltså det är ungefär så det fungerar hela tiden. Det är ju hela tiden Gud gör någonting och så försöker djävulen göra tvärt emot. Så om den heliga ande kom för att ena oss som kristna, som familj, som bröder och systrar. Vad gör djävulen, fienden? Jo, han splittrar oss. Han kommer med splittring. Han försöker så in split mellan kristna bröder och systrar. Och jag måste säga att han har lyckats ganska bra i vissa fall. Han vill att vi ska ägna så mycket tid som möjligt att bråka och diskutera om småsaker, så vi glömmer bort att ägna oss åt vår huvuduppgift. Att vinna människor för Jesus. Och det är ganska lätt att det blir så. Även i mitt liv så upptäcker jag då och då hur man går så in i debatten om någon sak, någonting som blir så viktigt. Så helt plötsligt så handlar allting om det här. Så får jag påminna mig om att ja, men det är Jesus som är i centrum. Att vinna människor, att hålla sig nära honom, att älska Gud och min medmänniska. Ja, finns djävulen i kyrkan? Det är ju så det står på affischen här. Ja, ni får bedöma själva. Och kanske får ni prata om det här på kaffet efteråt. Men så länge vi är fokuserade på vårt uppdrag, då får han svårt, ska jag säga, att få fäste här. Och nu pratar vi inte om kyrkan, bara Södertälje Pingstkyrka, för det finns mycket kanske som passar in här, men det är ju såklart hela den världsvida kyrkan som handlar om. Vet ni, jag hade ett drama en gång som jag inte vågade spela upp. Jag vågade inte spela upp det här heller, så här, som handlade om det perfekta att spela i en gudstjänstlokal. För att här sitter ju folk, och man är i en kyrka, och det här utspelas i en kyrka. Hur det går det än att kolla på kyrkan och ska köpa kyrkan? Och det går en sån här, vad heter det, fastighetsmäklare typ, och visar, och så står en kör och sjunger, och det är lite folk och så här. Och så går de här runt i lokalen och tittar på kyrkan och så här. Och så tittar de på väggen och säger, ja, hur är det med grunden? Och köparen säger, jo, men jag har hört att grunden är stabil, men jag har kommit för att rasera grunden här. Och så förstår man under dramats gång att den som kommer för att ta över kyrkan, det är den onde. Och han har bara ett mål. När de säger, ja, vad ska du göra av hela den här stora fina kyrkan? Nej, jag ska jämna den med marken. Det är ett jätteeffektivt drama, men det blir för starkt. Det blir för starkt att spela upp det. Jag kan inte tänka mig att spela upp en sån sak. Jag bara kände, för det är ju precis så. Det finns en kraft som vill jämna kyrkan med marken. Och vi vet ju att det inte handlar om byggnaden. Om det vore så väl. Om han bara var ute efter byggnaden och jämnade den med marken. Ja, men då skulle han väl kunna få göra det och lämna oss i fred. Men det är ju inte så. Han vill ju dra bort vårt fokus från Jesus. Och som jag ser det så har kyrkan en uppgift. En primär uppgift. En sak som vi är till för. Och det är inte att vara bärare för något slags kulturarv. Eller vara någon sorts institution som står för något religiöst i samhället. Som främjar frikyrkoidentiteten eller pingstidentiteten i vårt samhälle i Södertälje. Eller något annat fint bevarande där vi kommer hit och tycker att det är varmt och ombonat och gott, och vi har en liten trevlig stund tillsammans och får lite kaffe efteråt och har lite social samvaro. När kyrkan, som jag ser det, är till för andra. Kyrkan är först och främst en räddningsstation för att föra människor från mörker till ljus. Från mörkrets välde till den älskade sonens rike. Och ibland beter vi oss som att kyrkan ska vara här för alltid. Och nu pratar jag inte om byggnaden, vi pratar om församlingen. Som att våran plats är här i den här världen. Och att vi alltid ska vara här. Och så försöker vi se till att vi har det så bra som möjligt. Och så försöker vi bevaka vårt område och se till att det inte tas bort. Och jag får hålla på med mitt och så här. Men vi är ju bara här på besök. Vi är ju bara pilgrimer. Någon gång så kommer vi få hembud, och då måste vi se till att rycka upp tältpluggarna och ge oss iväg. Då får vi inte sitta och tänka, ja men allt som var mitt här, som jag har byggt upp, allt som jag har etablerat runt mig här. Nej, det måste vi kunna lämna för att gå vidare. Och det handlar inte om att det här som jag räknade upp är något dåligt. Och en del, Sting Gunnar tycker att det är så roligt att jag liksom är ny i pingsrörelsen här och kommit in och försökt att anamma denna historia av pingstidentitet. Och jag tycker att det är någonting bra, jag tycker det är någonting fantastiskt. Men det får inte vara på bekostnad av vårt uppdrag som kyrka. För då spelar vi djävulen i händerna när vi håller på att syssla med småsaker. När det vi egentligen är vårt uppdrag är först och främst att vinna människor för Jesus. Är vi en kyrka där kärleken till Gud och vår nästa syns i det vi säger och det vi gör, ja då håller vi djävulen borta. Är vi en sån kyrka, ja men då är svaret nej på den frågan om djävulen finns i kyrkan. Om vi håller kärleken till Gud och vår nästa som i allt vi säger och allt vi gör, att det syns på oss, ja då håller vi djävulen borta. Men går vi omkring med bitterhet och pratar illa om varandra och skvallrar och vägrar att förlåta och ta emot förlåtelse, när vi lever i oförsonlighet med varandra, ja då släpper vi in djävulen i kyrkan. Och jag önskar att jag kunde stå här och säga till er, det händer aldrig. Men det händer aldrig. Men vi vet både du och jag att ibland så händer det. För även om vi är ett folk som ska låta anden leda oss, så går vi ibland omkring med så mycket gammalt kött så det räcker inte allt gammalt kött som finns på ICA Maxi. Utan här är det mer ibland. Och kött, då menar jag inte, det är ju en term som vi använder i kyrkan. Då menar vi ju inte fläsket på vår kropp. Alltså om det var så väl så skulle vi väl kunna gå ner till gymmet här nere och försöka bli av med lite. Nej, det handlar ju inte om vår kropp, utan det är Paulus som använder den termen väldigt mycket, pratar om vårt kött. Då talar han ju om det som är vår svaghet, vår synd. Alltså en term för det som i oss är i uppror mot Gud. Det som vi inte har blivit av med. Och så säger han så här om sig själv, Paulus, denna oerhörda gudsman. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Alltså det som är vänt mot Gud. Viljan finns åt mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Det är köttet som handlar. Och så säger han så här i Galaterbrevet 5:13. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hur gör vi för att hålla djävulen borta från kyrkan? Jo, vi tjänar varandra i kärlek. Glöm inte bort att Satan besegrades på korset. Det är också därför korset är en plats där vi segrar över köttet. Över det som är i uppror hos oss. Paulus uppmanar oss till och med att korsfästa vårt kött. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär, säger han i Galaterbrevet. Alltså, det som är i uppror mot Gud, det får följa med till korset. Och nu kommer jag till det här som jag bara var tvungen att säga förut. Att det är inte två jämbördes starka sidor som möts. Det är inte Bibelns bild. Utan Bibelns bild är Gud är universums skapare. Och djävulen är bara en del av detta skapade. En liten del. Bibeln lär oss att Gud har redan segrat. Och det blir mycket bibelord. Men jag vill liksom, jag måste balansera med bibelord när liksom jag använder, när jag säger djävulen nästan i varenda mening, känns det som. Och det brukar vi inte göra här. Men nu är ju temat så. Kolosserbrevet 2:15. Han avväpnade härskarna och makterna. Kommer ni ihåg nu? Tänk tillbaka i Efesierbrevet. Det var ju precis de orden som användes. Härskarna och makterna över denna värld. Han avväpnade dem och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Jag tycker det är intressant att det står förakt. Eller hur? Alltså, han utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Jesus. Djävulen har nog förlorat sin makt. Vi sjöng en av de här sångerna, den här Så stor är vår Gud. Mörkret gömmer sig och skälver för hans röst. Det är ju så. Det skälver för hans röst. Och djävulen är besegrad. Det såg ut som att det var ett nederlag med korset. Men i själva verket så var det ett ögonblick av triumf. Gud har räddat oss. Kommer ni ihåg versen i Kolosserbrevet? Från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Synden har inte längre makten över oss. Vi har förmågan nu att slänga allting på korset. Ta vårt kött och låta det hänga på korset istället. Vi tillhör en annan, Jesus Kristus och hans rike. Och där är det han som bestämmer. Som Satan gör sig påmind så kan vi bara säga, jag tillhör inte dig längre. Jag tillhör den goda sidan nu. I Kristus har vi vunnit över det som är synd i våra liv. Det som är uppror mot Gud. Det är ju det vi påminner oss om när vi är här och firar gudstjänst. Och speciellt idag när vi också har nattvard. Och vi ser, genom hans död så får vi liv. Det ser mörkt ut. Det såg mörkt ut på långfredagen. Men söndagen kom. Uppståndelsen kom. Och det ser mörkt ut idag. I världen. Och skulle jag säga, det ser mörkt ut ibland när man tittar på kristenheten runt omkring. Och hur vi tappar mark och allt det här. Och det kanske känns som långfredag hela veckan. Men så kommer vi hit och så vet vi att det är söndag. Och så påminns vi om att Jesus har uppstått. Att det finns ett slut på ondskan. Precis som den här lilla filmen, bönefilmen vi såg från Filippinerna. Där de liksom tände ett ljus för att påminna om att mörket drivs bort. Med Guds kraft, med Guds ljus. Så jag skulle vilja när vi går fram här och tar del av nattvarden. Påminna oss om att vi går från mörkrets välde. Rakt in i vår Guds älskade sons rike. Och där finns det inte plats för oförsonlighet eller småaktighet. Utan där är det kärlek som gäller. Där är det att älska varandra. Av allt som vi klarar av. Ja, vårt försvar mot de onda krafterna, det är ju den här rustningen som vi hörde om i Efesierbrevet. Jag tänker inte tala så mycket om den nu. Jag tycker att texten är väldigt bra och jag tänker faktiskt lämna det till kyrkkaffet. Jag tänker ge den här texten med till kyrkkaffet. Och så får ni sitta i kanske 10 minuter, om ni orkar. Och så titta, vad betyder det här? Sanningen som bälte. Hur tar vi på sanningen som bälte? Hur håller vi upp trons sköld? Hur gör vi med de här sakerna? Så jag lämnar dem till er att faktiskt få använda dem. Men jag skulle vilja säga någonting så här. För nu har vi på något sätt klargjort. Ungefär som i en fotbollsmatch. Alltså vi har vår position. Den vet vi. Vi kommer vinna. Vi har redan vunnit. Alltså vi har vårt försvar. Och det ska ni få prata om under kyrkkaffet. Hur försvarar vi oss? Och sen har vi anfallet. Och där finns det en väldigt bra vers ur andra Korinthierbrevet 10:4. Till de vapen i anfall jag brukar i min kamp hör inte till denna världen till, utan får kraft av Gud. Nu måste jag titta här. Skriver jag ner den fel? Utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Vapnen som vi har i vår kamp. Och det här är ju märkligt. För kristna, när de går ner, när de går ut i kamp, i strid, så höjer de inte händerna, utan de knäpper dem och går ner på knä och vinner kampen på knä i bön. Det är i bön som en andlig kamp kan vinnas. Det är där det sker. Det är där vårt anfall sker. Vi ber och handlar. De går liksom hand i hand. För jag tror inte att vi kan be en ärlig bön till Gud och inte sen också känna att jag vill göra någonting. Och Jesus är ju tydlig. Han går ut till lärjungarna och säger att de ska gå ut och predika evangeliet. Kasta ut demoner och bota sjuka. Vi har bön. Och sen har vi Guds ord att gå ut med. Så avslutar jag med Jakob 4. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Alltså det finns ju liksom någon sorts dike här där man ibland hamnar i, tycker jag. Där man är, å ena sidan pratar om djävulen som att han är en sagofigur och att han inte finns, utan att det är liksom något sorts, vi behöver inte tänka på det där liksom. Vi bara liksom glömmer bort det. Och sen så finns det ett annat dike som vi handlar om, där vi liksom nästan bara tillbringar tid och tänka på djävulen. Och det kanske liksom tur att det bara är en gång om året vi har kanske sån här predikan. För det är ju så ungefär, om man säger, jag tycker det. Om vi har 52 veckor så kan vi väl i alla fall 51 veckor ska vi prata om Guds godhet. Så en vecka kan vi väl prata om den här andra killen som håller på att förstör. Ja, men det är ungefär så liksom jag tror koncentrationen ser ut. För det är ju så lätt att vi liksom handlar, ser bara på samhället hur spännande det är. Och det går någon tv-serie som heter någon så här på andra sidan eller så här. Och man intresserar sig över det här okulta och allting så här. Och även i kyrkan kan det ibland bli liksom lite kittlande att ta reda på, vad kommer djävulen ifrån? Hur hänger det ihop? Och hur var det i himlen med djävulen? Och så börjar vi gå in i någon sorts, och bara ägnar massor med tid åt det här. Jag fick lära mig, och det är jag väldigt glad över tidigt, att se till att du känner till den onde. Men imponeras av Gud. Och inte tvärtom. Så att du imponeras av djävulen och till slut bara känner till om Gud. Och det gör vi om vi följer Jakobs brev. Om vi närmar oss Gud, då ska han närma sig oss. Och djävulen kommer fly. Ja. Det här är ju en del av vad den här kursen som vi har som heter Alfa handlar om. Och det här är ju ganska mastigt om ni tänker att det kommer folk som är första gången liksom ska tala om kristen tro. Men det är viktigt att vi vet om att det finns en kamp. Och nu ser jag fram emot att gå återigen, även om jag vet att jag redan är där, men ta de här stegen fram till nattvarden och känna att jag går från mörkrets välde till det ljusa. Så jag är en pilgrim, jag är inte här för evigt, utan vi har vunnit segern med Jesus. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus, du ser vår kamp. över att leva i den här världen där så mycket är mörker. Du ser min kamp över att försöka förbereda en sån här predikan och hur tungt man drabbas av det onda. Tack Herre att du är ljus. Att du fördriver rädsla, du fördriver mörker, du fördriver bort det onda Herre. Och jag ber att djävulen inte ska få någon makt över den här församlingen eller någon annan församling. Att vi ska kunna säga att nej, han finns inte här. Han har vi slängt ut för länge sedan. Herre, hjälp oss att älska varandra. Bry oss om varandra. Tala väl om varandra. Herre, för oss in i ditt rike. Så att ni går tillbaka ut härifrån. Vet om att långfredagen tar slut. Och uppståndelsesöndagen kommer till oss. I Jesu namn. Amen.